Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Transportpodden Mellersta Norrland. Och som i förra avsnittet så hade vi ju Benny på besök, eller vi var på besök hos Benny som berättade en hel del. Och vi tyckte väl att det fanns mycket mer att berätta, eller han hade mycket mer att berätta, så vi tänkte att vi kör en fortsättning.
Men som sagt, då var du ju alltså och körde hemglass under en tid.
Mm.
Hur länge körde du glass då?
Kanske blandade ihop åren, men det var åtminstone ett par år körde jag.
Men då bodde du i Dalarna då?
Ja, jag bodde i Leksand.
Okej.
Men det är som sagt, det var en 15-16 timmars dagar, för det var ju långa distrikt. Och sen när man kom tillbaka, då skulle man ju kasta ur skräpet och fylla på ny glass till dagen därpå. Va? Mm. Så att det var ju mycket, många, många långa timmar.
Men jag tror aldrig jag har hört någon som har haft övernattning på sin glassbilsrunda.
Nej,
eller?
Nej.
Sen tror jag också att de har långa, långa dagar idag också.
Ja,
de som kör.
Jo, det är det säkerligen.
Sen är det väl många som så att säga har egna bilar och kör åt hemglass. Mm. Så att säga. Det är nog inte så många som kör åt hemglass så att säga.
Nej, och där uppe i Sälen och Särna, vet du, det är, där var lite vilda västern över hela. Jag vet, om man köpte ett paket glass så fick man köpa två glas. Och det vet, det var lite konfrontation med dialekten där, så jag backade upp på ett ställe där det kom ut någon djuping med en stor kniv hängande på sidan. Ja, jag gick bak och frågade vad han skulle ha. Glass, skrek han. Ja, vilken sorts glass? Kom man närmare och skrek i öra. Glass, han skulle ha glas alltså.
Ja.
Ja, men du måste köpa. Jag ska ha 12 glass, sa han. Ja, jag var tvungen att sälja 12 glas till honom.
Ja.
Jag vill inte säga emot han.
Det gäller väl att försöka tänka efter också så att man inte ställer till någonting.
Sen när man kom privat in i Borlänge, jag körde mycket i Borlänge. Och där kunde man inte gå, för där, då var ju någon unge som skrek, titta mamma, det går glassgubben. Mm. Så man var ju väl igenkänd. Det var ju även när jag körde på slakthusområdet där.
Ja.
Vi gick in på den här fiket, fyrkanten, och fikade där lite. Och då var det en karl som satt och kollade. Han sa, vad tusan har jag sett dig någonstans? Han var ju från Dalarna den här. Ja, och jag körde i glass. Ja, glass, det är du som är hemglassgubben. Det var ju en vuxen karl som hade köpt glass av när han var liten. Och man kände igen mig.
Ja, du ser det.
Ja.
Men sen då, när du, vad heter det, från glassbilen, vad tog du vägen sen då?
Ja, sen var det ju, började jag och sälja sportartiklar, försäljare på en firma som heter Tysklinds i Insjön.
Det kommer jag ihåg från när jag var liten, för jag kommer ihåg, det kom en katalog.
Ja, kataloger.
Och jag minns att pappa han beställde kläder och sådär åt oss via Tysklinds.
Och 1986 katalog, det stoltserade jag som fotomodell i den till och med.
Jaha.
Ja. Man skryter om att man varit modell någon gång också.
Ja. Men om vi säger Tysklinds när du Insjön säger du, är det någon föregångare till Clas Ohlson då?
Nej, de var ju inte konkurrenter, men de låg ju bredvid varandra, för att Clas Ohlson startade ju Insjön.
Ja, för jag var ju hem till min mamma här, och hon är ju född 1939, här om veckan.
Ja.
Och då hade hon fått låna av sin bror en katalog från, heter de Arneholm, eller, som också var från Insjön.
Ja, det kan nog stämma, men jag ska låta det vara osagt.
Nu vill jag ju inte ta telefon heller och googla då, eftersom vi håller på att spela in med den. Men alltså, och då tänker jag så här då. Mm. Tysklinds, Arneholm, Clas Ohlson i Lilla Insjön liksom.
Ja, det är stort. Men de är drivna utav sig, dalmasarna, vet du.
Ja, det måste ju vara det. Sen är det väl så här att Clas Ohlson, inget ont om Clas Ohlson, men nog var det väl lite spännande när katalogen kom.
Ja.
Mot för idag när det finns liksom överallt.
Jag menar att Clas Ohlson-katalog, så hade det väl den här teknikens värld. Eller var det var någon annan katalog man ville ha när man var grabb. Där det fanns luftgevär och sådana här grejer.
Och så Biltema.
Biltema.
Hobbex kommer jag ihåg.
Hobbex heter den, stämmer det. Jag vet, Biltema förresten, det fanns bara i Linköping, va? Linköping.
Ja.
Från början. Och vi åkte ner med våra stora jänkare till Mantorp varje år.
Ja.
Och då passade man på att åka in på Biltema.
Ja.
För det var ju som att komma till en annan värld. Alltså. Det var ju helt otroligt.
Och som sagt, nu ska vi som inte prata något illa om vare sig Biltema eller Claes Olsson, för det Nej. Finns ju mycket spännande.
Ja, jo.
Det var ju högtidligare förr alla fall.
Ja, det tycker jag, med kataloger och det var liksom...
Det kanske är någon som har, som lyssnar på det här, som har bättre koll än oss liksom på, på vilka som fanns i Insjön. Så ni får hemskt gärna höra av er så kan vi... berätta hur det egentligen var, men det låter i alla fall, eller jag får ju i alla fall för mig att de var drivande och...
Ja. Nej, det var mycket där omkring, och sen det här körde man ju glass upp till Nusnäs där de gör dalahästarna också och såna här grejer.
Ja, dit har jag heller aldrig varit.
Nej.
Och så åker man förbi den där skylten innan man kommer ut för backen mot Rättvik.
Ja.
Står väl Nusnäs in till vänster?
Ja, ja precis. Ja, ja.
Och så tänker man varenda gång, ja, men dit skulle man också ha varit.
Ja, nej, det är mycket sån här grej. Jag hade en gubbe i, ja, nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Han köpte ju glass, men jag sa, har du frys? Nej, jag har ingen frys. Man äter upp den på en gång, sa han.
Ja.
En gammal sån här riktig sköning som bodde där inne då, i någon gammal stuga.
Men vart bodde du då när du bodde i Dalarna?
Leksand.
Var du och tittade på hockey då, tänker jag? Eller?
Jag var med någon hockeymatch och tittade. Så jag var betalad till Leksands idrottsförening. Men jag vet inte, jag är inte så där superintresserad.
Nej.
Utan den sport som har legat närmast mig, det har ju varit tennis. Och då har jag spelat tennis när jag var yngre.
Ja, ja.
Det var... Friidrott kanske.
Ja.
Men nu har ju banden blivit väldigt stor här uppe. Alltså. Jag har funnit att det har varit en svacka på 80-talet. Här börjar väl inte komma igång först på slutet på 90-talet. Det här riktigt med banden här uppe.
Jag tänker nog. Jag har väl varit så där halvt intresserad av banden. Men vi har ju alltid haft bra lag här i Hälsingland.
Ja, det har det varit.
Och alltså det är ju... Det är väl ganska unikt att ett område har så många bandelag så att säga i högsta serien.
Broberg, Edsbyn och Bollnäs. Alltså.
Ja, Ljusdal har ju varit
med. Ja, Ljusdal, ja, precis. Ja,
det är ju få människor så att säga som ska fylla lagen.
Ja, jo.
Och så Sandviken då. Om man tittar, det är ju ganska nära.
Ja.
Så bandy som så är väl en lite mindre sport, men det är ju...
Men det har blivit större så tror jag på senare år, va?
Ja, kanske. Ja, för jag tänker på 80-talet var ju Broberg som, ja, kanske inte som bäst, men de var ju väldigt, väldigt bra. Var det ju jättespännande, man kunde få se bandy på tvn liksom, och så var det folk man kände igen som var med och spelade bandy.
Ja. Jag vet ju, man sparar ju på de här, för att gå tillbaka till hockeyn då, så hade man ju de här katalogerna med bilder man samlade på 60-talet på hockeyspelare.
Ja.
Speciellt då ryssarna, de var ju för jävla Fyrusov och de här Shalom och de här. Mm.
Och det går ju igen lite grann, men nu är det ju inte hockeyspelare eller alltså filmstjärnor man samlar på, utan nu samlar man ju på något Pokémon-kort eller någonting sånt där.
Ja, precis. Ja.
Men själva grejen finns ju kvar.
Ja, liksom. det är väl precis.
Men det är inte liksom verkliga människor man samlar på, utan det är liksom påhittade
grejer.
Ja. Ja, och som sagt, världen utvecklas.
Mm.
Både på gott och ont.
Ja.
Men när du hade bott i Leksand då, var det då du flyttade upp till Hälsingland? Ja. Eller flyttade du i Dalarna också?
Nej, det var vi flyttade då. Jag bodde i Insjön ett tag också.
Ja.
Sen flyttade jag väl upp till, eller ja, mer österut mot Hälsingland.
När kände du så att säga att det var chaufför som du var i grunden då, och sökte chaufförsjobb, eller sökte du olika jobb men hamnade av en slump som chaufför?
Jag sökte lite olika, det var ju som jag sa förut. berättade om förut. Och liksom, chaufförsyrket har ju varit det som jag haft körkorten och det. Så att, har ju varit det jag har sökt.
Ja.
Men sen har det inte spelat någon roll vad jag har varit heller.
Har du dykt upp något intressant så kanske du har hamnat någon annanstans.
Ja, jag har varit försäljare, jag var chef på golvavdelningen på Uppsala Färg när jag flyttade till Björklinge då. Då var det jag som hade hand om hela golvavdelningen så att säga, jag beställde golv och så vidare.
Ja.
Så försäljarjobb har ju varit kul, men det här var på den tiden innan datorerna, man hade block och penna i handen och jag menar, köpte de mycket matte så bjöd man på någonting och så vidare. Va? Så att, det var lite annorlunda det också.
Mm. Ja, det är ju ett annat tempo idag.
Mm.
Jag tror ju att vara försäljare idag och sälja på provision, det är nog kanske inte så,
nej,
så himla roligt alla gånger.
Nej, det är det inte. Nej, nej, men sen så där efter det golvet. När jag jobbade på Uppsala Färg så sökte jag jobb på... Nej, jag hade ju närlivsbutik. Jag hade en del närlivsbutik däremellan också. Efter det. Efter Uppsala Färg alltså. I Björklinge. Så att jag hade en butik i drygt ett år. Och sen en dag då satt jag och lånade igenom Dagens Nyheter. Och sen hittade jag chaufför sökes till Kyl och Frys. Och på den vägen var det då så att... Jag åkte dit på intervju och fick arbetet.
Ja. Men att ha en butik då, det var inte något?
Jo, något det vidare. Var, men han kom ju tillbaka sen och
jaha,
skulle ha tillbaka det. Och jag tänkte, ska jag köpa det eller inte? Men det tyckte jag var kul.
Mm.
Det var ju, Björkling är inte så stort. Så man fick ju vara riktigt service minder. Så klockan ett en lördag natt, då kunde ju någon ringa och säga att de har slut på groggvirket. Ja, jag kommer så.
Mm.
Och Gina sprang jag dit och så fick de ja, lite groggvirke.
Ja.
Det hade jag igen sen, för då kom de ju alltid att hamna utan mig. Så.
Ja, precis.
Nej, så hade väl... Jag blev ju rånad en gång, vet du. Jag hade en Doberman, en hund. Och han hade jag med mig på kontoret. Så det kom in ett gäng tuffa småkillar med kaststjärnor och knivar och skulle råna mig. Så att, det var ju första gången jag råkade ut för ett rån. Jag tänkte, jag hade ju ett baseballträ under, men jag tänkte, ja, jag ska hämta pengarna. Så öppnade dörren till kontoret och hoppade dobermannen över och försökte hugga tag i dem i alla fall. Så då kastade de allt de hade, rånarverktygen liksom på golvet där. Och,
ja, jag förstår det.
Ja, sen öppnade dörren efteråt och skrek att välkommen tillbaka, skrek jag. Och kom aldrig tillbaka någon mer i alla fall.
Nej. Nej, det är ju också någonting som är lite tråkigt, just det här att vissa har så svårt att låta bli andras grejer.
Ja, just det.
Vi hade ju inbrottsförsök här om natten på Bergviksparken också, tänkte så här, det var snöskoterna då.
Jaha, ja.
Men de har fått bort bommen från vad heter det, från porten, men de har inte lyckats få upp porten. Sen så kanske det, ja. Jag såg på film att de hade varit där vid 8:30 på kvällen och då var det fortfarande folk på anläggningen på andra ställen. Så att men liksom just det här att varför förstöra det som andra liksom med ideella krafter försöker få till? Liksom.
Ja, nej, men det är synd.
Det är jättesynd.
Så har det väl nästan alltid varit, fast jag har ökat säkerligen i en annan sorts omfattning.
Ja, och just det här att man ska liksom behöva skydda sig för att inte det ska stjälas någonting.
Mm.
Ja, och jag tänker på chaufförer då, som är ute och står parkerade efter vägen och såna här saker. Det finns ju risker naturligtvis.
Ja, det vet jag. När jag har sovit i så många år i lastbil så vet jag. Man vill ju parkera på säkra platser, va?
Mm.
Änder Arlanda stad eller annars Stora Väsby då.
Mm.
Där kunde man ju klämma in sig, men det var ju förbaskat trångt att ta sig in med 24 meter där. Men...
För man har ju hört talas om att folk har vaknat mitt i natten och sett att det har liksom varit folk i närheten av bilarna så att de har liksom kört iväg.
Ja, jo, visst har det varit så.
Och då kan man ju komma tillbaka till det här med färdskrivarkortet då, så att säga. Om du vaknar på natten och känner att ja, här är det nog inte bra att stå kvar, eller?
Nej.
Och så rullar man iväg då.
Mm. Precis.
Då ser det ju inte så bra ut.
Men du får väl ta till det här får som jag gör.
Ja.
Menar, jag vet inte om de köper det heller så.
Nej, jag vet faktiskt. Jag törs inte säga det heller. Men man skulle ju kunna hamna i en sån situation.
Ja, visst. Absolut.
Sen kanske det är konstigt om det händer var och varannan vecka.
Mm, ja, jo.
Men som sagt, jag har ju hört flera stycken som har liksom vaknat till på natten och de har sett att det var folk som har rört sig runt bilen.
Och jag vet ju, det första man fick göra när man vaknade på morgonen, det var ju faktiskt att gå och titta om släpdörrarna var stängda. Och det var de i regel inte, utan det var ju någon som har öppnat släpdörrarna.
Ja.
Men nu körde ju vi mest emballage när jag sov i lastbilen. Så det var ju ingenting man konkade iväg och ingenting som folk ville ha heller.
Nej, och det, som sagt, det kan väl vara skönt det här också. Men å andra sidan, om de vet de inte så kan de väl förstöra saker och ting ganska lätt.
Ja, givetvis. Okay.
Och det är jättesynd.
Mm.
Men från närbutiken då, så att säga, då bodde du i Björklinge.
Mm.
Och då, sen så sökte du jobb på
Kyl och frysexpressen. Ja, och där var jag i 13 år tror jag, någonting sånt.
Men då lärde du att trivas ganska bra där.
Trivs jättebra.
Även om jag kan tänka att det också var ett ganska tungt jobb på den tiden.
Ja, jo, det var ju med hängande kött och pallvagnsdragningar och såna här grejer. Frysväggar som skulle upp och så vidare och så vidare. Så att det var det, men nej, det har inte gjort mig någonting. Jag tyckte det var kul.
Ja.
Och sen därifrån då, så då var det som vart i Hälsingland då.
Ja, men då började du på Alfta Frakt?
Ja.
Du har inte jobbat någon annanstans så att säga, här uppe i Hälsingland heller?
Nej, det var inte, utan det var det direkt. Jag ringde till chefen då, Göran Persson, så att då fick jag jobb där. Ja. Där var jag i nästan 18 år.
Ja. Han var faktiskt på radion häromdagen,
ja, var det förra
veckan, och pratade om ellastbilar.
Ellastbilar, ja, precis. Ja.
Han är ju lite framåt så där.
Ja, absolut.
Och vill liksom prova och testa. Och,
ja.
Och sådär. Och det är väl lite spännande.
Ja, visst är det det.
Men på Alfta Frakt då, körde du linje eller körde du styckegods liksom runt?
Jag började med det de kallar för extra bilar, och då var man ju över hela Sverige och körde. Man kunde ju lasta virke i Färila och lossa i Jönköping eller ja.
Ja.
Och det tyckte jag var ganska kul faktiskt, för då var man ju ute på vägarna och dessutom tjänade man ganska bra med traktamenten och såna här grejer. Så att,
men hur var arbetstiderna då så att säga? Liksom fick du sköta, alltså hade man liksom möjlighet att följa kör- och vilotiderna liksom och sådär?
Jo, det hade man ju. Man var ju tvungen att sköta dem då, så att det var ju likadant. Vi lastade mycket upp i Edsbyn och körde till Tanumshede. Om de gjorde fönster eller vad de gjorde där, jag kommer inte ihåg. Och det var ju nästan här för mig 9 timmar körtid. Så det var ju hela dagen som gick åt den. Men så kom man fram, så var det att ställa sig utanför grindarna och vänta.
Nej, för jag har ju också legat ute och kört. Och jag har ju liksom på något sätt så har jag tänkt att ja, men vi som låg ute på långkörning.
Ja.
Vi hade lugnare vi än de här som körde skift hemma. För de skulle liksom, körde de förmiddagsskift så skulle de försöka komma hem så fort som möjligt för att eftermiddagsskiftet skulle komma iväg.
Ja, nej, och sen var det, när jag körde här då, det var det bara partigods, så att det var ingen stycke, någon kartong som skulle av här och kartong där och här och så vidare, utan det var ju fulla lass alltså.
Mm.
Sen fick man jobba sig upp hemåt igen då, dagen efter. Ja. Nej, det var ju bättre, men sen körde jag ju linjetrafik Stockholm-Hälsingland då. Det var ju här jag berättade när man skulle natta i Upplands Väsby eller så vidare. Men det var ju partigods det också, så det var ju inget stycke. Men det var ju långa sträckor ibland. Gärna Södertälje och runt.
Ja, vi satt här och pratade lite grann på förmiddagen här om hur man har farat runt och åkt. Så jag höll på att titta på det. Där jag har varit längst norrut och där jag har varit längst söderut, så är det liksom, det är 500 mil liksom emellan.
Ja, det är lite.
Och det är ju ganska häftigt om man liksom tänker på vilken otrolig sträcka liksom.
Ja, visst. Ja.
Sen är det väl lite synd då, för det här, när jag var ute och körde som mest så att säga ute på Europa så där, det är liksom ja, mellan 95 och 98 ja. Kanske. Mm. Då var man ju ute hela tiden.
Ja.
Men det fanns ju liksom inte den här möjligheten att fotografera till exempel. Nej. Som det gör idag.
Nej.
Och jag ångrar att man inte var mer intresserad och tänkte att ja, men det här kan vara kul att ha kvar.
Liksom. För framtiden.
Ja, precis. Ja. Men har det varit idag, då har man ju haft flera tusen bilder.
Ja, ja. Jag hade ju mina böcker som jag skrev i. Så.
Ja.
Dels mina dagböcker som jag berättade om. Och sen hade jag ju alltid såna här små häften jag skrev. Hämtningar, lossningar och hämtningar. Så jag vet inte om man är tokig på något sätt. Men jag har ju sparat alla de här i en lån. Tar ju inte så jäkla stor plats. Men jag kan ju slå in då. Ja. 2004, det var jag i tal om sedelass och sen var jag dit och sen var jag i Göteborg och hämtade och så vidare. Så jag kan ju gå tillbaka, jag vet inte om det är någon framtida barnbarn som är intresserad av sådana här grejer. Men...
Ja, jag undrar var det var någonstans jag hörde det. Jo, det var på, var det på den här talkshowen som är på fredagar med, vad heter hon då, Carina Bergfeldt.
Ja, just det. Ja.
Carola var ju med där.
Ja, jag såg inte det, men jag brukar titta på det.
Och vad heter det? Ja, hade väl hittat någon dagbok då från ja. 85 eller 80, ja, ja, någonstans ja. Där. Ja. Och då blev det ju så pass mycket för henne så att hon skrev ju lite mindre under en tid. Så då ja. Började hon när hon skulle börja igen och be dagboken om ursäkt. Så jag tänkte, är det där du hamnar också? Att det blir nästan som ett litet tvång att liksom,
ja, det är
någonting som fattas. Liksom,
det blir ett tics på något sätt. Jag ja. Vet inte om man ska kalla det för tics. Men det blir ju det. Har jag börjat så vill jag ju inte sluta. Utan det, ja. Då får jag fortsätta då.
Men det är ju jättespännande att du har skrivit dagbok. Jag tror ju också att om man berättar saker eller om man skriver ner saker eller om man ser kort så det hjälper ju en att minnas.
Ja, jo.
Men har du någon tanke på vad du så att säga hur du ska göra med dina dagböcker?
Nej, ja, man har ju funderat. Jag vill ju veta att de här är ju ett mer eller mindre ett livsverk med alla biografier och allting där jag skrivit. Så jag vill ju att någon ska ta hand om det.
Ja.
Men jag har ju ganska många barnbarn och så att om någon är intresserad, jag vet inte.
Ja, men jag tänkte om man på något vis skulle ha försökt samla ihop det på något vis.
Ja, jo, men jag har ju funderat på det också.
Men du har inget barnbarn som är intresserad av att skriva eller som skulle kunna skriva rent där?
Ja, herre, det skulle ju vara ett årsjobb att hålla på med det här. Ja, jag vet inte, nej. Ja, kanske.
För min mamma skriver ju sitt liv nu då. Nu vet jag inte om i hennes berättelse så kanske man är en 3-4 år nu då. Men...
Ja.
Och hon skriver ju för hand.
Ja.
Och hon skriver jättesnyggt, har alltid gjort.
Mm.
Men min lilla syster, hon skriver ju alltså ner på data då för att spara då.
Ja, det är jättekul.
Och jag menar, det är ju, nu har jag ju inte fått läst alltihop liksom, men det är ju mycket som man inte vet om.
Ja, jo.
Det är ju bland annat tillfällen när man som barn tyckte att de, alltså att föräldrarna gjorde fel eller att de var orättvisa eller någonting. Men nu har man ju fått förklaring på många saker.
Varför?
Ja. Och så tänker man då, ja men vad fan sen, nu är man ju 57 år själv.
Mm.
Och jag menar, då var ju morsan yngre i alla fall än vad jag är nu. Och liksom,
så att... ja, men jag tycker att det är så här, eftersom jag har läst mycket gammal svensk historia så att säga, så vet jag under exempelvis 1700-talet, det var ju nästan 90%, mer än 90% läsbegåvade i Sverige som man inte tror. Alltså många skrev de här dagböckerna och före det var ju 1500-talet, det handlade om de här tänkeböckerna. Som man kan gå in och läsa med domstolsbeslut och sån här grejer. Så att jag tycker det är viktigt alltså att föra över. Jag menar, sitter du med telefon och pratar in så här. Du vet ju inte om det här är kvar.
Nej.
Men det här är ju kvar om det inte uppstår en brand eller någonting sånt. Så finns de här grejerna kvar. Jag tycker det är viktigt att föra lite journal över sitt liv i alla fall.
Ja, det är ju väldigt intressant för... Det var ju någon som sa att varje människa har en historia.
Ja, ja.
Och tittar man då på de, alltså hos oss då, om man tittar på medlemmarna i Transport, så ja, det är ju inte säkert att de har varit lastbilschaufförer eller jobbat inom transportyrkesområden hela livet heller.
Nej, det.
Utan det, det kan ju vara så att de bara har ramlat in av liksom en slump.
Mm. Mm. Ja, absolut. Det är ju...
och som sagt, det finns ju jättemycket. Det gäller ju bara, det gäller ju bara att få tag på dem, och så gäller det ju liksom att de vill berätta också. Mm.
Men det är det som du säger, varje människa har en historia, va? Så att det är det som är intressant. Alltså, det vore kul att intervjua folk som är gamla, på sig, man gammal själv, men som är ännu äldre.
Ja.
Och om deras liv och grejer. Jag har ju försökt skriva ner det som jag vet om mina föräldrar i alla fall. Va?
Ja.
Och liksom göra berättelser av det, inte bara en enstaka grejer, utan ja, det som var spännande då.
Ja.
Jag vet ju, morsan kom ju, hon är ju född på Öland, så hon flyttade från Öland när hon var 16, för hon tyckte det blåste så förbannat på Öland, som inte bor kvar där. Fick hon jobb som hembiträde och såna här grejer i Stockholm då. Flyttade dit, och jag sa åt morsan sista åren där hon levde att skriv ner den här saken, eller så jag vet. Ja, det gjorde hon ju inte. Det är tur jag vet något som är i alla fall, så jag har ju fört ner det i alla fall.
Ja. Nej, men som sagt, det är ju kul att ha kvar.
Ja, visst.
Och som sagt, vi lär ju oss av historien, och sen är det väl så här att vi lär ju oss inte av historien också, med tanke på krig i Ukraina och allt det här.
Nej, det är sant.
Visst, ja, vad säger du, Benny? Ska vi avsluta för den här gången?
Ja, det tycker jag.
Och så får vi väl se.
Jag har fått med lite grann i alla fall.
Så får vi väl se om det är så att det blir något intresse av att lyssna på den här podden också. Det var vårt förra avsnitt när du var med och berättade, har det blivit väldigt positivt mottaget i alla fall.
Jag tycker det är roligt.
Och är det så att det är någon som där ute som lyssnar och har synpunkter på innehållet eller förslag på innehåll, eller om ni vill höra Benny berätta något mer, så får vi väl försöka fixa det. För som sagt, våran målsättning är ju att vi ska kunna släppa ett avsnitt var tredje vecka, och nu drar det ju ihop sig lite grann till avtalsrörelse också, så att vi kommer väl att ha lite mer information vad det lider om det också, vad som händer och så. Så följ oss gärna på podden och på våra andra sociala medier, Facebook och vad heter det? Instagram heter det.
Mm.
Och våran hemsida. Och med det så tänker jag att vi avslutar nu, så får jag tacka dig, Benny, för att du kom. Alltid lika roligt att få träffa och prata med dig.
Kul, Jonne, det tycker jag.
Så då säger vi hej med er.